Kära himmelske fader, vi kommer inför dig och vi tackar dig för att du vill vara mitt ibland oss. Tack för att vi kan få sjunga tillsammans, vi kan få lyfta upp vår önskan inför dig. Och jag ber att du ska vara här och beröra oss på ett speciellt sätt ikväll. Vi ber om din närvaro i Jesu namn. Amen. Hur många här inne tycker om att odla? Några stycken. Okej, härligt, nästan allihopa. Hur många har odlat någon gång? Allihopa, okej. Vissa blev inte så tända på det. för plottrigt kanske. Ogräs, ja. Det är det som är det jobbiga, vet ni. Jag tog med mig en planta här för illustration. Jag är inte någon direkt odlare. Jag försöker mig på plantor hemma. Till exempel krasse har jag försökt att odla. Och det krasse är ju någonting sånt där som det ska man inte kunna misslyckas med att odla, eller hur? Det är bara lägga, man kan odla dem på ett papper till och med. Så bara man har vatten och papper så kan de växa, eller hur? Vet ni, jag misslyckades faktiskt. Varför tror ni jag misslyckades? Jag glömde vattna dem, okej. Okay. Så de blev torra och de började spricka upp lite grann och sen så blev de torra. Ni vet, utan vatten så är det helt omöjligt för ett frö att börja gro, är det inte så? Hur mycket man än anstränger sig, nu ansträngde inte jag mig så mycket, men hur mycket man än anstränger sig så kan man inte få ett frö att gro om det inte finns vatten där. Och nu är det så med våra kära hushållsplantor, jag ska inte säga hur de mår, men här har vi någon som ser ganska bra ut. Det är faktiskt inte bara vid spirandet utav fröet som det behövs vatten, eller hur, för en planta. Utan det behövs kontinuerligt, gör det inte det? Hur länge behöver man vattna en planta? Så länge man vill att den ska överleva, eller hur? Okej, okay. I alla fall regelbundet. Kan man vattna den för mycket? Det kan man, och då dör den. Och det beror på jordmånen kanske, hur mycket vatten som den kan absorbera. Det är inte så. Vet ni? Gud, han är en odlare. Han har en planta. Och den plantan är du och jag. Han odlar för frukt. Och det ska vi titta på ikväll. Första Petrusbrevet kapitel 1 och 23. Det finns ett av de ställena där faktiskt det kristna livets begynnelse jämförs med spirandet av en planta. Det står där att ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Den säden som det talas om här jämförs med den på nyttfödelsen som kommer genom Guds ord. Och Bibeln säger också att vattnet är en helig ande. I Jesaja 44, vers 3-4 så står det: ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckarna. Det kristna livet liknas vid en planta som växer och som bär frukt. Utan vatten så kan ingenting börja växa. Och utan Guds ande kan ingen människa bli omvänd. Ingen människa kan födas på nytt. Inget andligt liv kan skapas utan Guds andes inverkan. Jesus sa det mycket tydligt i Johannes kapitel 3, vers 56. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Hur mycket du än anstränger dig så kan du inte skapa om ditt eget hjärta. Utan endast Guds ande kan göra det här. Men det är inte bara, som vi sa, det är inte bara i början som en planta behöver vatten, utan vatten behövs kontinuerligt. Om plantan ska växa så måste man vattna den regelbundet. Och så är det också i det kristna livet. Den helige ande behövs, inte bara vid starten, utan varje del på vägen. I första Petrusbrevet 2:1 så står det att ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Nåd, må nåd och frid i allt rikare mått komma er till del. Precis som man kan ha olika mått av vatten, så kan man ha olika mått av den heliga ande på ett sätt. Och tanken är att man ska växa. Och vad innebär växt i det kristna livet? Jo, det innebär helgelse, ett sånt där konstigt ord som kanske många inte förstår vad det handlar om. Helgelse innebär helt enkelt processen att bli helig. Att bli mer lik Jesus. Att växa som kristen, om man vill använda växtterminologin. Och det är genom anden som en person helgas. Vad är målet? Vad arbetar Gud för där i trädgården med oss? Vad försöker han få fram egentligen? Bibeln säger att han vill ha frukt. Han jobbar inte där bara för fina träd eller plantor. Han vill ha frukten. Det är det han arbetar efter. Och det står i Jeremia 17, vers 7-8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten. Som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer. Och det upphör aldrig att bära frukt. Kan ni tänka er en bonde som går ut och sår utan att förvänta sig någon skörd? Varför skulle han göra det i så fall? Gud, han har sått ut utsädet här på jorden och han förväntar sig frukt också. Och frukten, vad kan vi undra, vad handlar det om? Ja, Bibeln säger i Galaterbrevet 5, vers 22-23, vad andens frukt är för någonting. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Lägg märke till att det står andens frukt i singular. Det är inte andens frukter. Det är inte så att du kan att en person får, om de får anden så utvecklar de en av de här olika kännetecknen. Ja, någon är glad, någon får gåvan att vara glad och någon får gåvan att vara tålmodig, någon annan får gåvan att vara självbehärskad. Nej, allt kommer i ett paket. Det är en frukt som innebär alla de här sakerna. Det är det som Gud letar efter, karaktär. En karaktär som liknar Kristi karaktär. Med glädje, med frid, med kärlek. Och som inte är emot lagen. I Gamla testamentet så var det så att man var helt beroende av regnet som skulle komma på sin åker om man skulle kunna få någon skörd. Och det är man förstås idag också på ett eller annat sätt. Men om skörden slog fel så innebar det katastrof för ens familj och för hela landet. Och i Israel så fanns det två stycken viktiga regnperioder. Och de kallades för höstregnet och för vårregnet. Någon som hört om de tankarna förut? Okej, okay. Några stycken av er. Den heliga ande, i Gamla testamentet så var det helt enkelt två olika stora regnperioder. I 5 Mosebok kapitel 11, vers 13-14 så står det så här. Gud lovade, om ni nu lyssnar till de bud som jag idag ger er, så att ni älskar Herren er Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då ska jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn. Och du ska få bärga in din säd, ditt vin och din olja. När bonden gick ut för att så började han på hösten. Det var då som året startade för israeliterna. Och han sådde ut sin säd. Men han var helt beroende av att det här första regnet, det här höstregnet, det tidiga regnet skulle komma. Varför? Jo, som vi pratade om, för att plantorna skulle börja spira. Och när de hade gjort det så fick de växa där ett tag. Och sen mot slutet av växtperioden så skulle det snart bli skörd. Men precis innan skörden så kom ett annat regn som kallades för vårregnet. Och det var också livsviktigt, för annars skulle skörden utebli. Det var det sista regnet som skulle komma för att skörden till slut skulle mogna. Den här bilden av regnperioder representerar på ett passande sätt i Bibeln två stycken stora väckelseperioder. För andens regn är det som skulle komma enligt Bibeln. Och i Hosea så förutsades den första perioden. Det står så här: så ut åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark, ty det är tid att söka Herren, för att han ska komma, Messias ska komma, och låta rättfärdighet regna över er. Ser ni här att det handlar inte om bara regn, utan det är en symbol på rättfärdighet, en symbol på den heliga ande som skulle regna över Israels folk. I Joel kapitel 2, vers 23 så står det så här: fröjda er, ni Sions barn, var glada i Herren er Gud, ty han har givit er läraren, Messias, som ger rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Så det här löftet finns i Gamla testamentet. De skulle få både höstregn och vårregn, men det skulle vara rättfärdighetens regn. Det skulle vara andens regn som skulle komma. Och Joel kapitel 2, om man läser vidare här, så står det i vers 28 och 29: och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Också över era tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Här talas om ett skyfall, när allt kött ska få del av Guds ande. Och det var förutsagt, och det representerade just det här tidiga regnet och det sena regnet. Eller höstregnet och vårregnet. I Matteus evangeliet, när Jesus eller när Johannes kommer och börjar predika om det här, så säger han vem det är som ska sända det här regnet, det första regnet. Matteus evangeliet 3 och 11: jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Han talar om Jesus. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Vet ni? Den heliga ande, eller dopet i den heliga ande som det talas om här, det är inte bara lite droppar. Okay? Ordet dop kommer från just att doppa, och det är samma på grekiska. Man doppar ner någon helt och hållet i någonting. Och det är det som kommer att hända här. Den heliga ande ska komma i ett sånt mått att man blir helt genomvåt. Jesus fortsatte också säga i Johannes 16 och 7: men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jesus skulle sända den heliga andes regn. Och det tog en tid innan Jesus gjorde det. Det var något som skulle hända först. I Johannes kapitel 7, vers 37-39 så förklarar Jesus vad det är som händer. På sista dagen, den största i högtiden, så stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten. Ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger: detta sade han om anden. Som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Det var någonting som skulle hända först. Innan den heliga ande blev utgjuten så skulle Jesus förhärligats. Och han dog, han uppstod, han steg upp till himlen, han blev smord som överste präst och förhärligad. Och vid den tidpunkten sände han den helige ande. Och det var på pingstdagen, som vi läste om igår. pingstdagen när den helige ande kom på ett otroligt mäktigt sätt. Fyllde hela huset där de var. Det var som tungor av eld på deras huvuden. Och de fick kraft att tala. De fick förmåga att tala till och med andra språk. Och när folk frågar, vad är det här för under och mirakel som händer? Vad är det för något som håller på att som händer nu under pingstdagen? Så svarar Petrus i sin predikan. Det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Det var precis det som vi hade sett, eller hur? Och därifrån, ifrån den här förkunnelsen, så omvändes 3000 personer på en dag. Nästa dag så var det 5000 personer som omvändes. Och sen slutade de bara hålla räkningen. Evangeliet gick som en löpeld genom hela Judén. Och det står sen i Apostlagärningarna 17, långt senare, de åker kors och tvärs över hela den då kända världen. Och sen så, deras fiender säger, nej, nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. De vände upp och ner på hela världen i princip med det här budskapet och den kraften som de fick. I Kolosserbrevet 1:23 så står det att evangeliet hade predikats för allt skapat under himlen. Tänk er, hur gick det till? Det var genom den kraften som de fick. Den här tidiga regnet som kom för att evangeliets frö skulle kunna spira. Det här ska hända igen, mina vänner. Det kommer att hända igen, enligt Bibeln. I Hosea kapitel 6, vers 3 så står det att det är inte bara höstregnet som ska komma, utan det ska komma ett vårregn också. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnaden, så han ska komma till oss likt ett regn, likt ett vårregn som vattnar jorden. Det kommer att hända igen. Precis som det hände under pingsttiden när apostlarna upplevde den här väckelsen och evangeliet gick till världen. Det kommer att ske precis innan Jesus kommer tillbaka. För det är nämligen så att evangeliet, eller att tidsålderns slut jämförs med skördetiden. Det står i en liknelse som Jesus berättar, så säger han att åkern är världen, den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglarna. Så precis som i Gamla testamentet, innan skörden skulle komma, innan Jesus kommer tillbaka då, enligt det här, innan skörden skulle bärgas, så skulle det komma ett sent regn som skulle få skörden att mogna. Och det skulle hända igen. I Uppenbarelseboken får vi se den också. Hur han kommer på ett vitt moln och han säger att skördetiden har kommit och jordens gröda är mogen. Så innan det så skulle det hända återigen en utgjutelse utav anden i ett sånt otroligt mått som man aldrig har sett maken till. Joel kapitel 2, vers 29-31. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Vad handlar Herrens dag om? I Matteus 22 så använder Jesus just den här terminologin för att beskriva sin egen återkomst. Och det ska hända igen, innan Jesus kommer tillbaka. Jag ser fram emot det. Jag vill att det ska hända. Det är det som vi sjunger. Vi vill inte bara ha droppar. Vi vill ha skurar av nåd. Vi vill ha regnet. Amen. Petrus talade om det här i Apostlagärningarna 3, vers 19 och 20. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Så här igen, innan Messias kommer tillbaka så ska tider av vederkvickelse komma. Det ska komma väckelsetider som vi har sjungit här i vår temasång. Det kommer att ske. Men det kommer bara som svar på bön. Zakaria kapitel 10, vers 1 så står det, ber Herren om regn i vårregnets tid. Det räcker inte bara med att sitta och vänta och tänka, ja men snart kommer vårregnet. Vi får se det. Snart får vi se det, vi ska bara vänta lite till. Gud säger be. Be Herren om regn i vårregnets tid. Gör du det? Gör jag det? Gör vi det? Ber vi om den heliga andes regn? Det är det som vi utmanas till att göra här. I Lukas kapitel 11, vers 13 så säger Jesus så här: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande och de som ber honom? Det är villkoret. Vi behöver be. Be så ska ni få. Eller hur? Men jag skulle vilja säga att det finns någonting annat också som hör ihop med det här. För vi behöver be om den heliga ande. Men frågan är om vi verkligen vill. Okej, vi kanske säger att vi vill, men om vi efter att vi går igenom det här så undrar jag om du fortfarande verkligen vill det här. För vet ni, det kommer att kosta någonting. Väckelse kommer inte kostnadsfritt. Varje väckelse genom historien har karaktäriserats av ånger och av självförnekelse. Och det är det som jag vill att vi ska titta på nu. Det står i Johannes evangeliet 6 och vers 8 så här: och när han kommer, alltså sanningens ande, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Ouch. Okej, så om vi ber Gud, sänd den heliga ande, kom till oss. Vad kommer hända om den heliga ande kommer? Han kommer visa oss vad som finns i vårt hjärta. Oj. Kan du inte bara komma på ytan och ge oss lite inspiration och kraft och så kan vi gå ut? Eller måste du verkligen komma in och överbevisa om synd och rättfärdighet och dom? Det är inte så behagligt att veta om att man har fel, är det? Hur många här älskar, verkligen älskar att höra du har helt fel? Okej, okay, ingen. Det är vad den heliga ande kommer att göra. Han kommer att överbevisa om synd och rättfärdighet och dom. Det innebär ett kors. En uppoffring. Apostlagärningarna 4:31. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Det här är intressant. När den heliga ande kom så skulle han överbevisa om synd. Men här, i den här väckelsen, så fick han också människorna att predika ordet kraftfullt. Väckelse och ordet är väldigt nära kopplade till varandra. Det finns ingen sann väckelse utan ett djupare intresse för Guds ord. Alla sanna väckelser kommer leda oss till större iver att studera Guds ord. Veta vad den har att säga till oss. I Thessalonikerbrevet 1 och 5 så står det: ty vårt evangelium kom inte till er bara i ord utan i kraft och den heliga ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det var kraft i förkunnelsen. Det var tydlighet i budskapen. Sannväckelse leder till större intresse i Guds ord. Men det leder, som vi tittade på också i Johannes 16, vers 8, till att våra synder uppenbaras för oss. Jag vet, oftast så kanske när vi tänker på oss själva så kanske vi tänker att vi är ganska okej. Okej, ja visst, vi har lite problem och sådana där saker, men Gud är ganska, ja, vi är ganska lika Jesus på ett sätt. Kanske ingen som tänker så. Men när Guds ande kommer så kommer han att uppenbara vem Jesus är verkligen. Och vi kommer att, när vi läser ordet, så kommer ordet att bli levande för oss. Det som förut, vet ni, jag kan berätta min egen erfarenhet. När jag, innan jag fick den heliga ande på det sättet, så tyckte jag att Bibeln var otroligt tråkig. Alla buden som stod där var helt meningslösa för mig. Och det var jobbigt till och med, ibland. Men när den helige ande kommer, så gör han ordet levande för oss. Det står här i Hebreerbrevet 4, vers 12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Precis det som du har i ditt hjärta, det kommer Guds ord att uppenbara. När vi läser hans ord, när den helige ande kommer, så överbevisas vi om synd. Vi inser, oj, jag är inte okej. Jag har synd i mitt liv. Jag har orena tankar. Jag har saker i mitt liv som inte stämmer överens med Guds lag. Skräck griper när man inser att jag ska stå inför Guds domstol. En fullkomligt helig Gud. Det här är vad Guds ande gör. Han överbevisar oss om synd i vårt liv. Han inser att vi är helt. Han får oss att inse att vi är helt och hållet förlorade utan Gud. Det spelar ingen roll hur länge vi har gått i kyrkan. Det spelar ingen roll hur många goda gärningar vi har gjort. När Guds ande tränger in i vårt hjärta så blir ordet levande. Apostlagärningarna 2, vers 36-37. Apostlarna fick kraft att predika evangeliet. Och de predikade frimodigt i varje väckelse genom historien och i varje sann väckelse genom historien och i Bibeln speciellt, så såg man tydlig förkunnelse. Och det här är ganska starka ord. Lägg märke till vad Petrus säger. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Ouch! Petrus, hur kan du säga sådana här saker? Det var inte vänligt sagt. Nej, det kanske inte var, men det var sant. De var skyldiga för att korsfästa Jesus. Och det här träffade dem i hjärtat. Det står när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Det här är frukten av sann väckelse. Människor berörs. De inser, oj, är det här sant? Jag är inte i harmoni med Gud. Vad ska jag göra? Hur ska jag kunna hamna i harmoni med Gud? Vad kommer att hända om jag inte får den här rättfärdigheten? Man hungrar och törstar efter rättfärdighet ifrån Gud. Paulus beskrev den här erfarenheten. Det står i Romarbrevet 7 att förr levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Vad menar han? Jo, han tänkte att han var en ganska okej kille. Han levde på ett bra sätt. Han var en god farisé, eller hur? Han gjorde alla de här goda gärningarna som man skulle göra. Men plötsligt när den helige ande kom och träffade honom så insåg han, wow, budordet är otroligt heligt. Det är otroligt stort. Jag följer inte lagen. Jag som trodde att jag var helt fullkomlig. Jag behöver hjälp. Han dog, står det. Lagen dog inte, men han dog. Och det står, så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. Lagen måste alltid ha sin rätta plats i en väckelse. Om vi plockar bort lagen och säger vi vill ha väckelse utan lagen, så bedrar vi oss själva. Lagen är den som överbevisar människor om att jag behöver Kristus. Jag behöver Kristus. Och om vi plockar bort den ur ekvationen så kommer folk inte att känna det. De kommer inte att känna den här, vad ska jag göra för att bli frälst? Paulus, efter att han har beskrivit sin erfarenhet, så säger han, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det här är frukten av sann väckelse. Människor ropar ut efter frälsning, de inser, jag är en syndare, jag behöver en frälsare. Och de säger, vad ska jag göra, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och till dessa så finns det bara ett svar. Se Guds lam som tar bort världens synd. Personerna som är överbevisade kommer att pekas till Kristus. Han är den som kan ta bort världens synd. Han är den som tar bort människors synd, inte på grund av deras rättfärdighet, men på grund av hans fullkomliga liv. Han tog det straff som vi förtjänat så att vi skulle kunna få den rättfärdighet som han förtjänat. Han byter plats med oss. Och genom hans sår så blir vi helade. I tro så tar dessa personer emot rättfärdigheten från Gud. Och i tro så inser de att de är förlåtna. Det här är frukten av sann väckelse. Romarbrevet 3:20-22. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Nej, genom lagen ges insikt om synd. Ni vet, lagen är som en spegel. När jag har berättat den några gånger kanske, men när jag var ute och plockade blåbär i Norrköping en gång, så plockade jag dem och sen så torkade jag mig lite i ansiktet och jag fick massa blåbärsfläckar i ansiktet. Och det var ganska... Jag märkte inte det, eller hur? Jag såg inte dem. Jag tänkte, det är lugnt. Och så jag hälsade på grannarna och tänkte att ja, det var trevliga personer här. Varför kollar de så konstigt på mig? Ja, de har något problem. Sen så går jag in här i hissen och ska åka upp till min lägenhet. Och vad får jag se? Jag får se en spegel där. Och jag ser att jag har massa fläckar i ansiktet. Okej, det är lagen är en spegel. Den visar oss vårt fläckade tillstånd. När vi tittar in i den så ser vi, oj hjälp! Jag behöver tvätta mig, eller hur? Hur ska jag göra? Vad ska jag göra? Ska jag ta spegeln och sätta bort den med? Nej, vet ni, lagen kan inte ge rättfärdighet. Kristus kan ge rättfärdighet. Han är den enda som kan göra det. Men lagen visar oss vem vi är. Jag kan inte, vissa tänker så här att usch, jag ser för hemsk ut i den här spegeln. Det är spegelns fel och så slår vi sönder spegeln. Har vi löst problemet? Nej, vi är fortfarande lika fläckiga i ansiktet. Och vi måste göra är gå och tvätta oss. Och det enda stället som vi kan tvätta bort vår synd i, det är i Kristus blod. Andra Korinthierbrevet 7-10, eller kapitel 7, vers 10. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Vet ni, sorg är ett tecken på att den helige ande verkar. Om du hör en predikan och du ser att människor börjar gråta. Du ser att de blir berörda för att de inser att de behöver en frälsare eller vad det än kan vara. Du vet att Guds ande verkar där. Det är ingen människa som gör det. Det är Guds ande som överbevisar om synd och rättfärdighet och dom. Joel kapitel 2, vers 12-13. Här är villkoret för det sena regnet. Men nu säger Herren, vänd om till mig av halva ert hjärta. Nej, jag läste fel. Av hela ert hjärta står det. Vänd om till mig av hela ert hjärta. Många står på två sidor. En fot i världen, en fot i kyrkan. Och de tänker att ja, så länge jag har lite av det här så är allt okej. Nej, vänd om till Jesus av hela ditt hjärta. Med fasta, gråt och klagan. Den här sorgen som vi läste om i Korinthierbrevet. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd. Kristus är stor i nåd. Han vill förlåta oss. Han älskar oss mer än vad vi kan förstå. Han tar emot oss precis som vi är. Vi måste komma till honom. Vi måste erkänna att vi behöver honom. Frukten av sann väckelse. Är att den druckne, eller det förändrade liv, den druckne blir nykter, den omoraliska blir ren, den respektlöse blir värdnadsfull, den fåfänglige blir diskret. Det som personen en gång hatade, älskar dem. Det som de en gång älskade, det hatar dem. Det har skett en förändring i hjärtat. Det här kan inte åstadkommas av någon av oss, det här är bara Guds ande som kan göra det. Vi måste våga vända om till honom av hela vårt hjärta. Istället för att känna en tillfredsställelse i världsliga njutningar så kan vi säga som psalmisten att gärna gör jag din vilja, min Gud, din lag är i mitt hjärta. Det leder till en större lydnad för Gud, en större längtan av att vilja följa Gud av hela sitt hjärta. Sann väckelse leder till ånger och självförnekelse. Sann väckelse leder människor till korsets fot. De lämnar inte människor bara där att människor inser att jag är en syndare. Det får inte stanna där. Syftet med lagen är inte bara att visa att kolla vad många fläckar jag har i ansiktet. Kolla vad många fläckar jag har i ansiktet. Vad jobbigt det är att jag har så många fläckar i ansiktet. Nej, syftet med lagen är att visa oss, ja, kolla, du har fläckar i ansiktet, så gå och tvätta dig. Amen. Vi måste gå och göra det. Vi måste komma till Kristus. Vi måste inse att jag är en syndare, men jag har en stor frälsare. Vi har ett hopp. Och det är min önskan att vi ska kunna se under den här serien också. Andra Korinthierbrevet kapitel 7, vers 11. Se just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet, det är intressant. Paulus säger att den här omvändelsen stannade inte där. Det slutade inte med att människors hjärtan var förkrossade, att de kom och de bekände sina synder, utan det fortsatte sen. När en person har verkligen krossats på klippan Kristus, så kommer någonting att ske. Det står, se just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. Personen som har varit med om den här sanna väckelsen kommer att få en större iver och hängivenhet för Guds verk. En kraft att vilja sprida det här till andra. Evangelisation är någonting som kommer att bli först på agendan i en omvänd persons liv. En persons liv som verkligen har fått uppleva det här. Leder till större iver för evangelisation. Det här är ingenting som vi kan skapa i oss själva, kom ihåg det. Vi kan försöka hur mycket vi vill att tycka om vissa saker, eller hur? Eller göra vissa handlingar. Men det är lönlöst. Vi måste ha Guds ande. Vattnet måste vara där för att vi ska kunna växa. Men vi kan be om anden om vi vågar. I Lukas evangeliet kapitel 8 så berättar Jesus en liknelse. Och den här liknelsen handlar om de olika jordmånerna som såningsmannen sår ut sin säd i. Det är intressant om vi tar den här plantan igen. Man kan vattna den för mycket, eller hur? Och då dör den. Kan man få för mycket av den heliga ande? Vet ni? Jag skulle vilja säga att på ett sätt kan man det. Du kan få mer helig ande än vad du klarar av. Men Gud kommer inte att tillåta det. Han kommer ge dig bara så mycket som du kan ta emot. Hänger ni med? Så om jag har en bra jordmån så kan jag suga upp vattnet bra, eller hur? Då kan jag få in mer vatten. Om min jordmån är helt torr, ni har kanske sett de växterna. Förhoppningsvis inte ert hem. Mitt hem finns det nog. Sådana som är helt torra, eller hur? Och jordmånen, om man häller vatten på det och det bara rinner runt där, så rinner det ut ner här på undertill, eller hur? Okej? Okay. Det är för torrt. Jag skulle kunna hälla på jättemycket vatten, det absorberas inte. Gud kommer ge oss så mycket av den heliga ande som vi är mottagliga för. Det står här i Lukas kapitel 8, vers 6, att en del föll på den steniga marken. Och när de hade kommit upp torkade det bort eftersom det inte hade någon fuktighet. Det hade ingen ande. De på steniga mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara att till en tid och i frestelsens stund kommer de på fall. En falsk väckelse leder inte till några bestående andliga resultat. Det har en tid, så kanske det verkar som om saker och ting blomstrar, men sen försvinner det och blir värre, kanske än förut till och med. Därför måste väckelse och reformation gå hand i hand. Vi kan inte ha den ena utan den andra. Som jordmåne. Vi måste bryta upp vår jordmån. Och ju mer jordmån vi bryter upp, ju bättre jordmån vi får, desto mer av den heliga ande kan vi ta emot. Och förstås, de funkar. De växelverkar, kan man säga. Du har den här vattnet som på på ett sätt fuktar upp det, men sen så måste vi också bryta upp det. Vi måste kanske plantera om den. Olika saker. Jag ska inte ta den här liknelsen alldeles för långt. Men grejen är den. Reformation måste gå hand i hand med väckelse. Bara i den mån som vi bryter upp vår jordmån kommer vi att få del utav den helige ande. Sann väckelse leder till långsiktigt förändrade liv. En process som startar och som fortsätter. Den person som tänker att jag kan få mer och mer av den helige ande och fortfarande leva i medveten öppen synd bedrar sig själv. Vi måste ta det är som två ben kan man säga. Okay? Den helige ande, när han kommer så överbevisar han oss om synd, eller hur? Han visar oss, kolla det här är det som vi behöver göra. Och då vi kanske känner en väckelse. Wow, vi känner att Guds ande har talat till mig. Jag har blivit berörd. Jag har påverkats av det här. Det är det första steget. Jag får en iver att vilja göra någonting. Men jag måste göra det också. Reformationen. Jag måste följa anden. Det som anden visar. Och när anden överbevisar mig så måste jag ta det andra steget. Annars kommer jag ingenstans. Annars springer det här benet iväg jättelångt. Och jag kommer inte framåt i alla fall. Jag måste ta det ena steget och sen det andra. Och sen kan anden leda mig på det sättet. Ingen är med. I Romarbrevet kapitel 8 så står det så här. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Gud vill ha frukt, som vi sa i början, eller hur? Och frukten är goda gärningar, om man vill säga så. Det är en karaktärsdrag som är goda. Det är laglydnad. Han vill forma oss efter sin son. Och Jesus, han bröt aldrig mot lagen. Han var fullkomlig. Han var inte lagisk i den bemärkelsen att han trodde att eller han var inte dömande på det sättet att han gick runt och sa till alla nej, du är dum och elak och sådana där saker. Men han levde ett fullkomligt liv och det är dit som Jesus vill leda oss. Om vi följer anden så kommer vi inte att följa köttet. Anden leder oss, han tar det här steget och säger okej, Jonathan, nu måste du hänga med här. Och då måste jag tillåta honom att göra den förändring som han vill i mitt liv. Vad leder den helige ande oss till? Det står, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det här är målet. Det här är varför den helige ande utgjuts. Det är inte bara för att skapa spektakulära saker eller roliga, pirriga känslor i magen. Den helige andes syfte är att helga dig. Att göra dig Kristus lik. Det är målet och dit vill han föra dig. Du kan inte göra det i egen kraft. Men du måste samarbeta med honom. Du måste ta de här stegen som han visar och ge dig kraft att ta. Vi måste ha väckelse tillsammans med reformation. Annars så kommer det att bli en ytlig väckelse som inte leder till det som den här frukten som Kristus vill se. Och det är skillnaden. Vi pratar om sann väckelse här. Och ni vet, vi pratar också om falsk väckelse. Vi kommer inte titta så mycket på det. Eftersom jag tror att om vi förstår vad sann väckelse är så kommer vi se klart och tydlig skillnaden på den falska väckelsen och den sanna väckelsen. Ni vet, när en person, de säger att när en person på CIA i USA, den här säkerhetspolisen, när de ska studera hur man hittar falska sedlar. Vad tror ni de studerar då? Tror ni de studerar alla olika varianter av falska sedlar som finns där ute? Nej, de studerar den sanna sedeln, eller hur? I varje minsta detalj så studerar de och ser, aha, så där är den, så där är den, så där är den. Och när de vet hur den sanna sedeln är, då kan de med all säkerhet titta på vilken sedel som helst och säga, det där är falskt, det där är falskt och den är sann och så vidare. Så kan vi göra också här. Om vi förstår den här sanna väckelsen och vad den innebär. Vi förstår att den måste höra ihop med reformation. Den måste leda till den här, att människor dras till Kristus. Om vi förstår det så kan vi väldigt tydligt se när det är en falsk väckelse som vi får uppleva. Sannväckelse leder till större intresse för Guds ord. Den leder till ånger och självförnekelse. Den leder människor till korsets fot. Den leder till större iver för evangelisation. Den leder till långsiktigt förändrade liv. Den leder till mer av andens frukt och laglydnad. Det här är målet. Som jag sa, det finns en falsk väckelse i Uppenbarelseboken också. Det står i kapitel 13 om den här makten. En makt som gör stora tecken och får till och med en eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det de som bor på jorden. Tecken och under kommer att ske, men det är inte i Jesu namn. Vi ska prata om tecken och under imorgon. Jesus själv gjorde tecken och under, hans apostlar gjorde tecken och under. Vi ska titta på skillnaden mellan de här tecknarna och underna och de tecken och under som Kristus och hans apostlar gjorde. Och med mycket mer, så missa inte det mötet. Men vad vi måste inse är just det här. Vad är målet med väckelsen? Om vi bara går på det ytliga, vi ser någonting händer, någonting spektakulärt som händer, så ska vi ändå vara försiktiga med att följa det. Vi måste se på frukten av väckelsen, eller hur? Och vad är frukten? Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och så vidare. Och självbehärskning kommer i slutet där. Eller hur? Och sen står det, och detta är lagen inte emot. Så det kommer inte leda bort ifrån lagen. Om vi har en väckelse som leder oss bort ifrån Guds lag. Det spelar ingen roll hur många övernaturliga saker som händer. Det är inte från Gud. Det kommer inte från Gud. Här har vi ett säkert test. Matteus kapitel 7, den sista versen jag vill läsa. Jesus säger, inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Någon ska säga till mig många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och i ditt namn drivit ut onda andar och i ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot huset och det föll samman och dess fall var stort. Det kommer vara falska väckelser som kommer att verkligen se äkta ut. Men om vi står på Guds ord, den här fasta klippan som Jesus talar om, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, det är de som står på den här klippan. Och om vi gör det så behöver vi aldrig någonsin att bli bedragna. Vi kan ha den här sanna väckelsen. Vi kan be om den helige andes utgjutelse över oss. Men låt oss följa också det som anden visar. Det finns ingen sann väckelse utan reformation. Låt oss be tillsammans. Himmelske far, jag vill tacka dig så mycket för att du har varit här med oss ikväll. Tack att vi kan få känna din närvaro. Att du vill vara här, du vill överbevisa oss om synd, om rättfärdighet och dom. Men du vill inte lämna oss där, du vill peka oss mot Kristus. Han som är vårt hopp. Han som är vårt allt. Jesus, jag ber att du ska förvandla hjärtan. Att vi kan inte göra det själv. Precis som vi inte kan få ett frö att gro. Men Herre, sänd din ande till oss. Du har lovat att sända väckelsetider till oss. Du har lovat att sända den helige ande till oss som vi ber. Vi ber att du ska sända din ande till oss här och nu, men inte bara här. Men låt oss få se den här väckelsen inom vår tid som du har lovat. Herre, det är min bön för oss alla. Herre, låt det starta med oss här ikväll. Vi lämnar oss till dig, Herre. Vi ber om din andes verk och ledning. Tack, Herre, att du har varit här. Att du vill beröra oss. Att vi inte behöver gå härifrån på samma sätt som vi kom hit. Jag tackar dig, Herre, i Jesu Kristi namn. Låt alla säga. Amen.